Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Seriepodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillepodden, det är fredag förmiddag. Makoto och Frida finns med. Ohoj på er.
Hallå.
Goddag.
Jag sitter precis här och skickar ut en tweet om att få in lite frågor till dagens avsnitt. Men vi har några punkter också som du har satt ihop, Makoto, vår silly samurai här på Sportbladet nu för tiden.
Det hade börjat sätta sig det där uttrycket.
Filip Lindfors som myntade det i somras. Det gjorde han rätt i. Och vi börjar nere i Italien. Det händer en del grejer där nere. Vi har varit ganska mycket i Italien de här senaste avsnitten. Nu handlar det om Paulo Dybala, som inte fanns med från start nu när där du faktiskt kommenterade tillsammans med Anna Coppa Italia-matchen mellan Juventus och Inter. Nej, det var Supercoppa till och med. Det var inte Coppa.
Det var Supercoppa-finalen där mellan Inter och Juventus. De kliver in i Coppa Italia nästa vecka. Och det kan ni såklart också se på Sportbladet när Juventus och Inter gör. De har fått den reklamen klar också. Mm. Nej, men det var ju ett Inter som dominerade spelet. Lyckas då besegra Juventus först på förlängning. Men det är ju så att efter det här så slog det ner som lite som en blixt från klar himmel uppgifterna från Argentina. Och det här är trovärdiga uppgifter, ska sägas. Tycksport är ju en av de stora sajterna där i Argentina, de stora nyhetskanalerna, och en av deras mer trovärdiga journalister i det här fallet då, som rapporterar att Paulo Dybala är arg, förbannad på Juventus. Och det är ju för att Juventus då ska ha bestämt sig för att i och med hans skadehistorik, i och med hans ganska skrala insatser på sistone och kanske framförallt i och med Juventus svaga ekonomi, så har man då valt att sänka det bud som man i princip var överens om innan. För det uppgifterna tidigare har sagt att men det enda som fattas är kontraktpåskrivning. Jag vet att bland annat, det var väl en av dem som har varit väldigt ute och sagt att det är klart, det är ju Fabrizio Romano som man mer eller mindre ser som väldigt, väldigt trovärdig. Och det ska väl ha varit klart. Men Juventus ska då ha valt att sänka sitt anbud, vilket då har fått Dybala att rasa helt enkelt, och nu är inte han intresserad av att stanna. Sägs det. Sen italienska medierna säger väl att det är lite oklart fortfarande vad som händer, men då har det ju också dykt upp nu uppgifter om att, såklart de andra klubbar som skulle kunna signa honom gratis i sommar, för det är ju det att han har ett utgående avtal. Och då har ju naturligtvis Inter dykt upp. Inter som ju har Beppe Marotta som sportchef, Beppe Marotta som signade Dybala själv till Palermo, till Juventus när han var där, och är ju en mästare på det där med alltså vettiga fritransferövergångar. De har ju redan säkrat André Onana, sägs ju vara ganska långt komna i förhandlingen med Mattias Ginter från Borussia Mönchengladbach, och kanske vill addera Dybala till det. Och om Dybala skulle gå till Inter, nu är det ju väldigt många steg till innan det skulle bli verklighet, men då har vi ju ännu ett tecken på att vi har haft ett rejält tronskifte i Italien, och det har vi ändå haft rent sportsligt. Men om Inter skulle plocka Juventus bästa spelare på fri transfer, ja, då är det verkligen en ovan sits för Juventus.
Ja, det är ju omvända roller verkligen. Och det gör ju att man hoppas lite att det händer. Man gillar ju när det rör på sig. Alltså, finns inget som är så tråkigt som stalemate, att det bara står still.
Nu har det väl inte pratat jättemycket om dem på sista tid, men jag känner ju spontant att här borde ju Liverpool vara och hugga redan nu.
Jag tror att det har pratats länge om att de har varit intresserade och förhandlade. Jag tror kanske att profilen är inte helt hundra ändå. Han kräver rätt hög lön. Jag vet inte ifall det är lite...
Han är ganska gammal.
Ja, det är lite fel ålder tror jag mot vad de tittar på. Jag tror att Liverpool i första hand nu vill fylla på med spelare liksom under 22. Jag tror att det är där man i första hand tittar.
Under 22?
Ja, åtminstone under 25. Vi har ju sett när de har värvat, med Diego Jota var 22-23 när de värvade honom.
Det var ju bara Thiago som var ett undantag egentligen.
Ja, och det satt långt inne trots att allt egentligen bara var så, alla tyckte bara, men för fan, bara hämta honom nu då. Han vill ju gå, Klopp vill ju ha honom. Han kommer gratis, visst det är lite lön, men det är ju fan en toppspelare. Men ändå så drog de sig för att ge då ett lite längre kontrakt till en spelare i 30-årsåldern. Så att den strukturen, och vi vet ju att de är ganska hårda med sina principer i den sportsliga ledningen hos Liverpool, så att det tror jag är den främsta problemet.
Alltså jag tror ju mer på att Jared Bowen hittar till Liverpool än att Dybala gör det egentligen. Bowen som för övrigt är 25, och det skulle kolla upp lite här också i och med att han ändå kopplat extra mycket samman här nu på sista tiden. Men alltså jag tror han skulle passa ändå Dybala. Sen finns det ju andra. Jag såg väl där på Twitter att du flöt förbi, Frida, att det var väl en diskussion där om Arsenal, va?
Ja, precis. Eftersom att i förra avsnittet var det väl, så lyfte jag ju att Vlahovic kanske inte är den där spelaren eller strikern. Eller han är en striker, men han är kanske inte den nian som länkar upp på det viset som Arteta kanske vill att Arsenal ska spela. Eller så som han vill att de ska spela. Och då var det någon som lyfte Dybala som en potentiell spelare att plocka in istället då för Vlahovic, men jag ser ju inte riktigt Dybala i den rollen, alltså som en Lacazette-ersättare. För mig är han mer lik Emil Smith-Rowe och Martin Ødegaard, och då finns det ju helt plötsligt inte någon riktig funktion för honom ändå i Arsenal just nu, så att därför så lutar det väl mer åt att det i så fall skulle bli Liverpool. Det känns ju lite mer passande i alla fall. Det har väl ryktats lite också om Tottenham, föga förvånande.
Ja, Tottenham var ju väldigt mycket rykten, var väl förra vintern och så vidare också, när de ska varit ut, eller i somras menar jag rättare sagt, när det var mycket snack om Tottenham. Men det är som sagt, det är ju inte klart, alltså Juventus kan ju ha försökt dra en rövare och sen nu välja att nej, men vi skojar bara, nu får du det som vi egentligen kom överens om. Det är ju en prestigeförlust för dem att tappa honom, och just nu är de i ett läge de snarare behöver få in offensiva krafter än att bli av med dem. Alltså där de visade mot Inter, det var ju inte förvånande att det såg ut som det gjorde, men det var ju så fruktansvärt uddlöst. Och ja, Juventus är ett klart sämre lag än Inter just nu, men jag tycker på något sätt att för ett lag som Juventus får det inte se ut som det gör i ett derby d'Italia. Pigg match och Kulusevski fram till han blev utbytt ska ändå säga, fanns ändå ganska positiva intentioner i det han gjorde. Det känns som att han ändå spelar till sig ett fortsatt förtroende under våren i alla fall, och de kommer absolut inte göra sig av med honom med tanke på Federico Chiesas skada och att han faktiskt verkar ändå leverera.
Vi får se det. Vi nämnde Jared Bowen där. Känslan med honom är ju annars att hans prislapp har stuckit iväg den här hösten och vintern, så att det kanske inte blir av det heller. Han har ett jättelångt kontrakt också för mig. Så,
De senaste veckorna har han ju verkligen blomstrat fullständigt och varit bäst på planen i åtminstone de två senaste matcherna. Är riktigt imponerande.
Han gjorde väl två mål nu i veckan, va? Hängmatchen där mot...
Lanzini gjorde väl det ena, gjorde han inte det? Eller,
gjorde Bowen båda till och med?
Jag tror Bowen gjorde båda. Hade dessutom ett som dömdes bort.
Just det, han gjorde mål i FA-cupen, Lanzini. Det är så mycket matcher nu att det är svårt att hålla
isär. Det är fruktansvärt mycket matcher.
Men när de slänger in liksom Premier League-matchen mitt i veckan och precis har spelat FA-cup, så blir jag mest förvirrad vad det är för turnering vi spelar just nu. Det var väl... Liga Cup igår var det, va?
Ja
precis, så då har vi fått det överstökat.
Vi tar oss vidare därifrån, men Arsenal nämnde vi väl lite kort.
De tittar på en annan spelare först och främst från Juventus, och det är Artur som det ska handla om. De vill låna in mittfältaren, men Juventus vill hitta en ersättare först, vilket väl ändå innebär att det skulle kunna bli av.
Alltså, det verkar väl kunna bli det. Alltså, för Juventus del så är det att de vill egentligen bli av med Artur. Och där pratas det att de vill ha in liksom köpklausul och köpoption på något vänster. Arsenal ser väl det mer som en kortsiktig lösning. Och något sort, alltså en liten chansning är det ju sett till hans historik utanför planen och så vidare. Men rent, alltså som spelare, så har han ju egenskaperna som skulle kunna tillföra precis det som Arsenal behöver för det mittfältet. Och det verkar ju ändå som att Arteta vill ha in honom. Artur verkar vilja göra den här flytten, så att vi får se om det materialiseras till någonting.
Mm. Och inte minst nu efter Granit Xhakas uppvisning här i mötet med Liverpool, så satt ju bland annat Jamie Carragher efter matchen och sa det här att nu måste det vara dags att blicka framåt och kanske tänka på att göra sig av med Xhaka, för att det är ju inget fel på Xhakas inställning, och han kan ju vara en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder, men kostar lite för mycket när han väl får för sig att kasta sig in i någon form av duell och sådär. Så det är väl inte speciellt konstigt att, ja, i och med Maitland Niles också, att han är på lån till Roma, att de kikar på mittfältare, och då verkar ju detta vara en ganska bra lösning ändå, som ändå känns spännande på något sätt. Mm.
Men det är väl också så att man kanske då primärt vill ha in en större namn till sommaren. För att Bruno Guimarães har ju pratat väldigt mycket om, Lyons brasilianske landslagsman, som jag också har kopplat som en av de här potentiella ersättarna Juventus skulle kunna hämta in. Men han blir väl svår att lösa i ett vinterfönster, för han skulle ju kosta ganska mycket då. Sen dök det väl upp lite Juri Tielemans rykten där till Arsenal också, att det är något sånt, namn man kanske tittar på till sommaren och försöka gå för. Testa Artur nu.
Ja, precis. Och det verkar ju som att Juri Tielemans är öppen för att lämna. Han har ju inte skrivit på nytt kontrakt än med Leicester, och Brendan Rodgers hintade lite här på presskonferensen häromdagen att de mycket väl kan släppa honom. Så att det är ju en möjlighet, och det vore ju en fantastisk värld. Jag älskar Juri Tielemans. Mm. Så att det hade man välkomnat i så fall, om Arsenal hade plockat in honom. Just att låna in en spelare som det väl blir då att man gör i Arturs fall, det som är bra är ju att då kan man ju, det blir ju lite som en tryout, att man kan se om man passar in och sådär, och sen så skulle det flyta på bra, så finns det väl möjlighet då, antar jag, att man kan lösa en permanent övergång liksom man gjorde med Ødegaard. Men ja, det lär väl hända saker där i sommar, men det verkar inte som att de är främmande för att öppna plånboken i alla fall, och det är ju positivt för Arsenal ställ.
Verkligen. Mer i England. Vi har en officiell övergång. Lucas Digne klar för Aston Villa. Och är det klart, men det är väl rätt nära i alla fall att El Ghazi då.
El Ghazi är också officiell.
Ja, det är officiell
igår,
nu också.
Igår kväll.
Ja, okej. Okay. Går åt andra hållet. De hänger inte ihop affärerna rent strukturellt, men det är klart att man har förhandlat under samma möten, får man väl ändå förutsätta.
Ja, alltså de slängde väl in El Ghazi som något sorts förslag först, och sen vet jag inte vilka det var exakt faktiskt här nu på rak arm som sa att nej, men det ska inte ingå. Men Everton ville ju i alla fall ha El Ghazi. Det kan man ju diskutera också, men det är en helt annan fråga. Men att Lucas Digne till Aston Villa, så jag minns inte hur mycket vi har avhandlat det här, men det är väldigt tydligt liksom att Aston Villa verkligen bara i det här fönstret pekar på saker, känner jag, men det här verkar roligt, plockar och de tar chanser, som de gjorde med Coutinho, som de gör med Digne. Det är en jättebra värvning, och jag tycker att de här två övergångarna, alltså, satuerar ju på något sätt att vi har fått ett visst, alltså det är ju visst liksom skifte mellan de här två. För Everton har man ändå sett som en klubb som ligger över Aston Villa i hierarkin ganska länge, om man tittar på transferhierarkin. Nu är det mycket tydligt att det är tvärtom, att Everton tittar på hyllor som Aston Villa knappt rör, utan Aston Villa går på högre hyllor. I och för sig, nästa rykte vi kommer till kanske inte är den högsta hyllan, men att, ja, alltså Villa kan ta in typer av namn och ta in starkare stjärnor än vad Everton kan göra. Just
pratas om Bissouma också från Brighton en hel del senaste dagarna till Aston Villa. Där ska väl Potter ändå vara ganska säker på att få behålla Bissouma.
Ja, jag tänker det Aston Villa-fallet, så tycker jag nästan det känns som att de har fått ett uppsving, eller att de fick ett uppsving när Steven Gerrard kom in. Mm. Lite grann som att han, eller det är väl klart att han är ett större namn än vad Dean Smith är, och kan ju således locka till sig större spelare. För tänker man på förra sommaren, alltså vilka spelare som Everton plockade in då, även om de inte la speciellt mycket pengar på de spelarna kanske, så var det ju ändå en sån som James Rodriguez. Sen vet vi ju hur det gick med det, och Alan och sådär. För då hade man ju Ancelotti som tränare. Och då återkommer man ju till det här att, alltså själva anledningen till varför Dini lämnar, att Rafa Benitez är tränare. Jag vet inte om ni såg hans post på sociala medier. En väldigt syrlig pik till Benitez i alla fall. Att det är han som är anledning till att han lämnar. Kan tycka också att det blir det sägs ju att han ska ju inte ha velat försvara så mycket som Benitez ville att han skulle försvara som ytterback, utan han ser ju sig själv som den här offensiva kantspringaren som ska hänga med upp i varje anfall. Och där kan man kanske också tycka lite att, ja, ibland får en spelare kanske underkasta sig spelsystemet och vad tränaren säger. Nu känns det lite grann som att han har utnyttjat faktumet att Everton-supportarna inte står bakom Benitez. Så det är väl det enda jag kan säga i så fall. Men jättebra värvning för Villa, helt klart.
Nej, alltså det citatet från Dean är ju, det är ju faktiskt "Sometimes it only takes one person from outside to destroy a beautiful love affair."
Ja, alltså, jag tror inte han hade skrivit det om inte det hade varit så att det är så många supportrar som redan har vänt ryggen mot Benitez. Eller de hade väl ryggarna vända redan när han kom, men att de inte har ställt sig bakom honom än så länge. Lite billigt ändå på något sätt. Ah. Kan jag tycka, så vet man ju inte såklart, känner inte till alla detaljer, men ja. Och i Bissouma-fallet så han har varit jättebra för Brighton, men en av de bästa matcherna som de har gjort kom ju faktiskt när Bissouma var avstängd och de mötte Brentford och lyckades spräcka den här dystra, segerlösa sviten, och då löste de ju problemet genom att sätta McAllister lite djupare och sen så låta Adam Lallana ha väldigt stort ansvar ännu djupare bakom honom. Så att Potter är duktig på det här med att lösa, att trolla med knäna med det spelarmaterialet han har. Så att jag har inga som helst tvivel på att Brighton skulle kunna lösa det i alla fall, även om Bissouma skulle lämna. Men jag tror nog mer på de här ryktena om Tarik Lamptey faktiskt, som har cirkulerat på sistone, att Man United ska vara intresserade av honom.
Det låter ju rimligt i alla fall, om inte annat.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Han är ju fenomenal i sina bästa stunder, Lamptey. Det har han ju bevisat. Och på tal om åldersprofil, han är väl bara 20 år gammal än så länge. Han fyllt 21.
Och oj, vilket överpris United kommer betala ifall det skulle bli av.
Ja, plus att jag tycker ändå inte att han är oersättlig i Brighton. Jag tycker ändå, alltså de har ändå lyckats klara sig utan honom under väldigt stora delar sen han anlände, just på grund av att han har haft de här skadorna och så. Så just därför så känns det som att Bissouma skulle vara ett större tapp ändå i ett långsiktigt sätt än vad Tarik Lamptey vore.
Men mitt i allt det här så lider man lite med Matt Target ändå, känner jag också. Alltså han har inte gjort bort sig på något sätt som vänsterback. Gjort liksom helt okej. Känns ändå liksom cementerad på sin plats, och så bara dyker fjolårets kanske bästa offensiva vänsterback i ligan upp lite här på chans, för att Aston Villa bara såg möjligheten att plocka honom.
Tycker ändå både han och Matty Cash har tappat på sistone. Att det inte riktigt är samma som, ja, men vi såg så mycket, särskilt förra säsongen. Att det är någonting, tycker det finns någonting som hela Aston Villa saknar. Så att det kanske de får här då i med de här nyförvärven. För de behöver ju verkligen, de behöver ha någonting extra. De behöver sudda bort de här slarviga misstagen som ändå uppstod gång på gång mot Man United, även om de kanske var bättre än Man United i den matchen. Så att för att ta sig till nästa nivå, då, ja, de behöver någonting extra.
Mm. Frågan är ju om Anwar El Ghazi är det som Everton behöver. Det känns som att, alltså jag vet inte, det känns som att Everton borde kunna handla från andra hyllor. Jag tycker att det är lite så att en spelare som knappt platsar i Villa, att Everton plockar in honom här, absolut. Han har säkert egenskaper, Rafa Benitez är ju ganska duktig på det där, att hitta spelare man kanske inte förväntar sig ska leverera, som kommer in och gör ett gediget jobb. Det är bara att titta på att han plockat in Gray och Townsend, som jag tycker ändå har gjort det överlag.
Framförallt Gray var ju, har ju överraskat verkligen. Townsend tycker jag har hållit en ganska hög nivå, liksom en bra Premier League-nivå under hela sin karriär. Där visste man ju att man kommer få en del bra prestationer.
Han är ju väldigt bra på att hitta den typen av spelare. Det var ju trots allt Benitez som en gång i tiden i Real Madrid, när Florentino Perez sa, nu ska du få köpa vad du vill, liksom, vad vill du ha för något? Lucas Vázquez, sa han, och så plockar de tillbaka honom. Han är kvar fortfarande och gör, liksom, man vet precis vad han får.
Var väl också ganska central att plocka in Casemiro i den rollen han har nu. Har han också stått där sen Benitez plockade in honom?
Ja, där har ju Zidane fått mycket cred, men där ska Benitez ha enormt mycket cred för att Casemiro är den han är idag. Så att han kan ju sina grejer för Benitez.
Ja, det är
men,
klart han kan.
Men ja, jag tycker ändå att El Ghazi, det är ju ingenting som man känner, nu ska det vända för Everton den säsongen.
Nej, Benitez stora problem som tränare är att han inte är någon psykolog. Han är inte bra på att hantera spelare som vill olika saker. När det blåser snålt och det går emot, då är han ju inte den där klippan att hålla sig fast vid.
De tränar på att pricka ribban på träning, så att Cristiano Ronaldo blir förbannad för att vi ska ju träna på att pricka mål och inte träna på att missa mål. Till exempel.
Vi tar oss vidare då. Intressant ändå om Tarek Lamptey skulle hamna i Manchester United, och sitter man där med en Fambisaka som ändå kostar en halv miljard.
Tarek Lamptey som också lär kosta en halv miljard.
På bänken, eller hur man nu väljer att göra i sådana fall. Lite mer Aston Villa har vi kvar. Robin Olsen uppges vara på väg.
Och det verkar ju bli av, eller ja, alltså Sheffield United verkar ju inte gråta floder över att möjligtvis bli av med honom. Han har ju varit väldigt upp och ner faktiskt, tyvärr, sedan han kom dit. Och Paul Heckingbottom, tränaren här, sa ju häromdagen att det är mycket möjligt att någonting händer, även om det inte finns något att rapportera i nuläget. Så vi får väl se om det blir Aston Villa, eller om han går tillbaka till Roma, eller vad som sker. Han är ju jämnt i limbo, alltså, Robin Olsen.
Det är otroligt, liksom. Man lider lite med honom, att han går ju till Sheffield verkligen för att då var det ju primärt verkligen speltid. Du väljer att gå till Championship, till en klubb, för att du vet att då får du mycket matcher och så vidare. Så får han ju skadeproblem, och West Fodderingham gör det bra när han får komma in istället, och så blir det en sån här situation igen. Aston Villa, ja, där har man ju Emi Martinez. Det är ju Emi Martinez som kommer vara första valet, och Olsen kommer ju in som någon sorts komplement.
Ja, det blir ju som Everton ju. Där han var tvåa bakom Pickford, och sen får han ta sina chanser. Men det är klart att Martinez är ohotad i detta just nu.
Det är väl nästan en ännu värre situation, för i Everton kunde man ändå argumentera för att Olsen skulle gå före Pickford i vissa situationer. Emi Martinez är väldigt svårt att argumentera mot att han ska stå i Aston Villa-målet. Så att jag är väl inte helt övertygad om det här, om vi säger så.
Nej, men det kan ju vara helt enkelt vara så att det är svårt för Robin Olsen just nu att hitta en första spade någonstans i en liga som liksom i närheten motsvarar hans löneanspråk och så vidare. Det kan nog bara vara att bita i det sura äpplet då. För några dagar sedan så var det någon som nämnde Chris Wood till Newcastle. Ja, min spontana reaktion var att skratta rakt ut. 14 timmar senare så var han klar.
Det var inte den
mest knivskarpa analysen just där och då utav mig. Men det är bara att ta den, vad säger man? Ta den på hakan och gå vidare.
Ja, nu har man ju fått smälta det här i några dygn i alla fall, och det behövdes, kände jag, för jag behövde tänka på det här, märkte jag. För min första tanke var att vilket svin han är som lämnar Burnley för Newcastle mitt i brinnande bottenstrid. Burnley-spelare ska ju vara besvikna, Sean Dyche är upprörd, för de har ju såklart ingen ersättare som ska ta vid, utan det här är ju en i mångt och mycket en startspelare som försvinner. Det fanns väl någon intention eller indikation snarare på att Sean Dyche möjligtvis skulle peta honom i någon match, men han har inte riktigt gjort det, utan Chris Wood har ju ändå varit viktig för dem. Så det är inte bara det att Newcastle förstärks av att han kommer in, utan de försvagar ju också en direkt konkurrent, vilket ju får ses som ett genidrag från deras sida. Och den här utköpsklausulen då på 25 miljoner, ja, är man Newcastle och man inte får någon annan spelare, man lyckas inte locka till sig någon annan spelare, då är kanske detta den bästa lösningen. Och om man ska vara helt ärlig, Chris Wood, han närmar sig 30-strecket väl, han är väl inte 30 än, ska väl fylla. Och detta kan vara hans sista stora kontrakt, så på det sättet så har man ju också förståelse för att han kanske tar chansen nu och tjäna lite cash innan han måste avsluta karriären och sådär. Så att ju mer jag tänker på det, desto mer logiskt känns det, även om det vid första anblick förstås ser galet ut med så mycket pengar och en spelare som då går till en direkt konkurrent i bottenstriden på det sättet.
Han har visst fyllt 30 för en månad sen, men oavsett så är det ju, jag håller ju med, jag tycker det här är jättesmart av Newcastle. Alltså 25 miljoner pund låter jättemycket, det är för en sån spelare, det är ett överpris. Det var ju som Chris Wood själv sa, jag trodde aldrig någon skulle betala den där utköpsklausulen. Han var helt chockad.
Det måste ju finnas en koppling mellan att Kieran Trippiers agent, eller att de delar agent då, ja. Wood och Trippier. Den agenten måste ju ha hintat om att det fanns en utköpsklausul som skulle kunna aktiveras. Det råder väl lite sådär spekulationer kring om det är tillåtet, för det är ändå lite känsligt med utköpsklausul och man får ju inte lov att berätta det hur som helst vad som står i kontrakt, så att vi får se om det kommer att bli några komplikationer av det.
Men är det andra regler i England där, att de är hemlighetshållna för Spanien, är de ju liksom officiella på...
Ja, nej, det är helt annorlunda. Minns ju situationen med Arsenal och Suarez, när Arsenal hade fått då höra att det fanns en utköpsklausul på Suarez, vilket det gjorde. Och de sa, vi lägger en krona över. Och FSG bara sa, nej, det finns ingen utköpsklausul. Vad snackar ni om?
Men vad är meningen
blåbluffade. Bara blåljög och det blev ingenting av det.
Vad är meningen med en utköpsklausul om ingen vet om den?
Ja, men det är väl om klubben själv outar det.
Ja.
Ja, fast alltså, om du skriver in en utköpsklausul i ett kontrakt som spelare, då vill ju du att alla ska veta om den.
Ja, fast kanske inte om du inte vill släppa spelaren. Men skulle det vara så
klubben,
att du gör av med en spelare, då kan ju klubben gå ut och säga att det finns en utköpsklausul. Så att det blir klubben som får makten här.
Ja, för det var ju det att då Liverpool i det läget visste att Arsenal aldrig skulle kunna bevisa att det fanns en utköpsklausul. För att de visste ju också att agenten hade sagt det till dem, och kanske Suarez själv, vet jag, i det läget. Men de visste att det skulle de aldrig kunna bevisa, därför att de har inte rätt att få se på det kontraktet.
Jag tycker det känns underligt, måste jag säga.
Det är underligt, och det är också ganska ovanligt med utköpsklausuler egentligen.
Ja, det är precis. Det är ju det som är anledningen säkert. Nej, men alltså, om man bara tittar upp, 25 miljoner pund, som sagt, jättemycket pengar. Newcastle har cash, absolut. Sen finns ju ändå liksom financial fair play och alltihopa att förhålla sig till. Men här, ja, vad betyder ett Premier League-kontrakt? Jo, det betyder fruktansvärt mycket pengar. Det här är en spotstyver för Newcastle. Man gör ju en direkt konkurrent svagare. Det enda som jag har reservationer för här är ju att hur, alltså det går inte riktigt hand i hand med Eddie Howes fotbollsfilosofi att ha Kieran Trippier som står och bombar inlägg på Chris Woods nickstarka huvud.
Ja, men det ska ju ha varit Eddie Howe som föreslog Chris Wood. Och om man tänker efter, alltså Eddie Howes filosofi grundar sig ju väldigt mycket i kantspelet. Alltså att ytterbackarna och yttrarna är oerhört viktiga. Så att på det sättet tycker jag ändå att it makes sense. Och jag tycker dessutom att Chris Wood är är väldigt underskattad generellt. Alltså det är en bra spelare, och han är ju inte bara den här stora starka strikern som står i straffområdet och bombar in mål, utan han är ju faktiskt en sån som gärna drar sig ur straffområdet och länkar upp spelet och sådär. Så att vi får väl se om man räddar dem kvar. Nu har de i alla fall en ärlig chans att göra det, inte minst då eftersom Burnley är försvagat.
Andra delen av reservationen är väl att, alltså, man tittar för tidigare säsongerna, så absolut, och han har ju ändå gjort tvåsiffrigt antal mål, men nästa säsong bara 3 mål hittills. Sen har ju det en del i att Burnley som lag inte har fungerat, såklart, men man undrar ju ändå om det kommer lossna på samma vis som vi ändå har vant oss tidigare vid att ha gjort för Chris Wood. Om det gör det, så är det ju, finns det ju ingen tvekan om den här värvningen.
Nej, och jag menar, det är här och nu så behöver liksom Newcastle rädda det där kontraktet, och då behöver man den här typen av spelare som pålitlig, man vet vad man får. Dessutom har de ju en utmärkt inläggsfot i Kieran Trippier nu som kan leverera på den här pannan.
Och de fick anledning att dra ett lite skojigt ordskämt också på sociala medier.
Ja, we got wood. Det var lite höjt.
Minst sagt.
Väldigt obehagligt skulle jag säga.
Okay. Ja.
Precis.
Vi lämnar det där och så går vidare, för att Burnley vill då ha Andy Carroll som ersättare, och det här blir man ju glad av. Såg ni de två bortdömda målen i veckan? Så har ni sett dem?
Ja.
Alltså det är ju, han är ju magisk när han är bra. Alltså han har gjort några av de vackraste målen man har sett. Alltså ett par av de där cykelsparkarna han gjorde för West Ham var ju helt makalösa.
Han är ju väldigt mysig, Andy Carroll, även som människa. Det är någonting som är lite lurifaxigt kring honom. Han är en sån här som om man går förbi honom så kan han liksom blinka mot en med ena ögat bara för att förvirra en. Alltså lite sådär är han.
Nej, men han är fin. Alltså det är ju inte hans fotbollsmässiga kvaliteter som har varit problemet. Det är ju hans eviga skador. Det är ju det har ju följt med honom under hela hans karriär, från att han var i Newcastle. Ja, men under hela karriären, från liksom första tiden i Newcastle, han slog igenom Liverpool, West Ham, tillbaka till Newcastle och allt vad han har varit, så har det varit skador som har stoppat honom, och han har i alla de här klubbarna visat på en enormt hög högsta nivå. Och just det spelet som Burnley spelar, det finns, skulle jag säga, få spelare i världen som är lika skickliga med att kontrollera en boll på bröstet till exempel som Andy Carroll är. Han har en oerhörd balans och timing som target, och dessutom målfarlig, bra skott och så vidare.
Så att... känns även oerhört Burnley kompatibel.
Alltså, det är
otroligt egentligen.
Ja.
Och plus att det var så himla vackert att han faktiskt gick till Reading och spelade för, ja, men knappt någon summa alls. Det visar ju att det finns en fin människa där kombinerat med en bra fotbollsspelare. Så man unnar ju honom om den här flytten skulle bli av, så vi får se honom i Premier League igen.
Alltså, pratas det inte för lite om att i den här matchen när han gör två fantastiska drömmar som döms bort. Jag tror att det är väldigt förlorad med 7-0 hemma mot Fulham. Alltså, det kommer in liksom en bisats bara. Andy Carroll fick två fantastiska mål bort dem där i 0-7 förlusten. Vänta, va? 0-7 förlusten mot Fulham hemma.
Ja.
Det råder väl inga tvivel om att Reading kommer inte räcka upp i Premier League, om man säger så.
Nej, det är väl snarare åt andra hållet, va? om någonting.
Ja, precis. Jag åkte ju ut i FA-cupen, fiasko där också, så att det går inte så jättebra för dem just
nu. 0-7 hemma. Fast om jag ändå är på Burnley, så tycker jag att det var andra uppgifter som dök upp. Det är ju inte en anfallsersättare kanske, men väldigt spännande uppgifter. Nämligen de att man har budat på Seko Fofana från Lens. Det har ju varit alldeles strålande i Vorianen på mittfältet där. Gjort otroligt bra ifrån sig, och det känns som det här är ju nästan en för bra spelare för att Burnley ska vara aktuella för, men det är ju som sagt, Premier League är ju...
Ja, men de lyckades ju plocka Cornet, och jag tänker att han är ju inte han är kanske inte heller den första spelaren där man tänker att om han ska dra på sig en Burnley tröja men han har ju bevisningen varit väldigt bra. Är ju iväg på afrikanska mästerskapen nu dock ju, så att tvingas ju klara sig utan honom tyvärr, men han är ju otroligt fin i alla fall.
Nej, Fofana är ju typen som kan liksom den kandidat för att vara i årets lag sett till vad han har gjort hittills, så att det ja, men alltså såklart, nu är ju Premier League har ju den statusen att även en klubb som Burnley kan gå in och plocka en så pass bra spelare från ligan, absolut. Men om man skulle ta den i hamn, ja, då tycker jag det är en jättespännande värvning.
Ska ändå sägas just med Andy Carroll att han enligt den statistiken jag kan hitta i alla fall inte har varit speciellt skadad den senaste tiden. Kanske har hittat en...
Men det är väl den där gamla, vad heter det... Alltså produktbeskrivningen som ligger kvar då på något sätt på honom.
Ja, nej, men alltså att han är skadebenägen då är det ju ingen tvekan om. Men han har liksom varit skadefri i alla fall under en stor del av den här säsongen. Det talar ju ändå för att Burnley skulle kunna ha nytta av honom här och nu, så att säga. Det är ju alltid det. Det finns ju alltid ett... jag minns när Liverpool köpte honom för vad man tyckte då var en helt enorm summa. Det var 35 miljoner pund, en av de dyraste övergångarna någonsin. Och då kom han ju skadad, och sen var han liksom småskadad under hela sin tid där, till och från. Men när han var som bäst, då sjöng de engelska supportrarna till Zlatan Ibrahimovic: "You're just a shit, Andy Carroll." Hoppas att ni kommer ihåg. Silverpodden sponsras även den här veckan utav 1X2.se, och även den här veckan så har vi med oss Andreas Nord. Hur mår du?
Jag mår bara bra, Patrik. Hur är det själv?
Jo, det är utmärkt. Det är ju fredag, helg på ingång, med fullt med fotboll och allt möjligt. Jag vet att ni har lite grejer man kan följa er. Vi har pratat om det tidigare, er Twitch-kanal. Vad är det man kan hitta där och när?
Ja, precis. Man kan alltså gå in på twitch.tv/1X2SE. Sänder vi live flera gånger i veckan. Tisdagar, torsdagar snackar vi mycket hockey, men på lördagar, det är liksom våran stora sändning kan man säga. Då är det stryktips. Vi snackar fotboll och vad som händer under helgen. Så den vill jag verkligen rekommendera. Och där, den börjar då slå 12.00.
Där har ni det. Helgtipset från 1X2.se. In och kolla Twitch-sändningarna inför stryket och all fotboll. Och så hittar ni såklart speltips och rek. Så in på 1X2.se. That's the wrong information. AC Milan är på mittbacksjakt. Och de vill värva Erik Bailly. Och varför Manchester United just här och nu skulle gå med på det, det kan jag inte riktigt se.
De har väl inte bestämt sig om de ska gå med på det eller inte, det är väl lite det.
Men alltså, de måste ju ha kvar några mittbackar. Alltså, nu är det ju liksom... Det är inte så att de har haft ett överflöd den här säsongen. Det har ju varit ganska skralt med det. Och tappar man Bailly så... Då är det ju bara tre kvar egentligen.
Nej, det finns väl ingen anledning för dem egentligen, men det beror väl lite på vad Milan erbjuder och så vidare. Det ska ju vara, alltså det är väldigt, väldigt många mittbacksnamn som kopplats till Milan. För att de, det har de ju varit tydliga med, de kommer värva någon. Sen får vi se vad det slutar. Jag tror inte det slutar Erik Bailly, men det är ju i sånt fall om United vill göra plats på något sätt och Bailly själv vill dra. Och jag tror inte Rangnick vill ha spelare som verkligen rakt ut inte vill vara kvar. Så det beror ju lite på det också. Att det är ju svårt att hålla en så pass bra spelare nöjd om inte den spelaren får så mycket speltid, så enkelt är det ju. Men med tanke på skadehistoriken på Varane, Maguire, Lindelöf, om man bara tittar rent krasst på det, så klart att det är onödigt för United att släppa honom.
Bajé har ju inte varit nöjd på väldigt länge, som man säger. Han har ju ändå vädrat den missnöjet ganska öppet också. Och nu har de ju Phil Jones, så vem behöver Bajé?
Just det, Phil Jones är ju tillbaka.
Phil istället, så.
Faktiskt.
Ja, och var ju faktiskt bra, får man säga, mot Wolves var det väl. Även om han kanske han blev en syndabock, men det var väl ändå hans nick som kanske skulle ha varit lite mer kraftig nicken, så att Moutinho inte hade fått den bollen vid fötterna. Men i övrigt gjorde han ju faktiskt en bra insats.
Manchester United å andra sidan då uppges ha kontaktat Denis Zakaria, öppnar för en övergång redan i vinter.
Ja, Zakaria som det är redan klart att han kommer lämna Gladbach till sommaren åtminstone när kontraktet går ut. Det har de ju officiellt gått ut med, ordning och reda på Gladbach där, som bara konstaterat nej, vi kommer inte förlänga med Ginter, nej, vi kommer inte förlänga med Zakaria, eller rättare sagt, de vill inte förlänga med oss, och kommer lämna. Och Zakaria har det ju ryktats om jättelänge till massa klubbar. Och då är det ju fortfarande massa klubbar som kopplas till dem, men det sägs ju i tyska uppgifter då, det är både Sport Bild och Sport 1, eller Sport 1 blir det väl i sånt fall på tyska, sägs ju då, ska säga att United kan tänka sig att värva honom redan nu i vinter och betala pengar till Gladbach. De skulle dock inte ha kontaktat Gladbach, utan hittills är det bara diskussioner med Rangnick, United-ledning och agenter till Zakaria. Och då primärt för sommaren, men att United kan tänka sig betala en summa för att få honom direkt. Och det hade väl inte varit en dålig värvning. Jätteduktig tvåvägsmittfältare som man bara har väntat på ska ta klivet till Premier League för att se vad han skulle kunna uträtta där. Sen får vi se om det här blir någonting i vinter, eller om det snarare är till sommar när alla då kommer jaga honom eller inte. Men United ska i alla fall vara villiga att göra det nu, sägs det.
Corona-Jesus. Jesus Corona är i princip klar för Sevilla.
Ja, Jesus Tecatito Corona, han har ju kört det smeknamnet på sitt sätt. Jag undrar varför. Han har ju utgående kontrakt med Porto och har också varit en sån där mexikansk ytter, tekniskt skicklig, som bara den ryktas i andra klubbar också. Det här känns så otroligt mycket Sevilla. Det känns så otroligt mycket Monchi att de plockar honom med ett halvår kvar på kontraktet. De betalar enligt uppgifter 3 miljoner euro, vilket är en struntsumma för en sån spelare. Men Porto känner jag, vi kommer tappa honom gratis annars, vi tar pengarna. Han har inte varit jättebra under hösten, så att vi har råd med det här, vi får en liten extra boost ekonomiskt. Sevilla får med knappt någon risk en spelare som antingen kommer att göra det jättebra och vara en självklar del av det där liksom offensiva mittfältet där på kanten, eller så kommer det bli en flopp som de lånar ut i typ Cadiz om ett år för att han inte funkar i La Liga. Men oavsett har de tagit väldigt liten risk för en spelare med väldigt hög uppsida, så att den verkar ju vara i princip klar i alla fall.
Vi dundrar vidare. John Guidetti, det här är kul ju.
Ja, det är verkligen kul faktiskt. För nu, det har ju pratat om John Guidettis framtid jättemycket, och då kom det ju uppgifter här nyligen i spanska Cadena Ser, pålitlig radiostation i sammanhanget. Mycket radiostationer man jobbar i Spanien för övrigt. Men där det tyder att Alaves vill låna ut honom under resterande kontraktstid. Han har ju 6 månader kvar av kontraktet tills han kommer gå som fri transfer. Alaves lär ju inte vilja förlänga det här kontraktet, sett till att han är en av de bäst betalda i klubben. Han är klubbens genom tiderna dyraste värvning alltjämt, men har ju inte riktigt lyckats. Det är snarare så att nu vill de ju signa Joselu och bli klubbens bäst betalda spelare genom tiderna. Det kan man också fråga sig till varför. Men i alla fall, John Guidetti öppnar för lån, och då har ju de spanska uppgifterna sagt att de som har kontaktat Alaves är AIK. Både i somras, även nu i vinter, och att det ska finnas förhandlingar där. Så det är ju jättespännande att se det här John Guidetti i AIK-spåret. Det är ju inte nytt direkt, de ryktena, men nu verkar det faktiskt på något vis, det verkar i alla fall finnas någon form av förhandling. Det verkar vara så att AIK tydligt har annonserat intresse till Alaves, om man ska tro de spanska uppgifterna. Så det är ju spännande, för man hade ju velat se honom i Allsvenskan, se vad han kan göra och om han kan lyfta där.
Ja, men verkligen, det är en win-win situation, känns det lite grann. Det känns som att förhoppningsvis skulle AIK vinna på det, Guidetti skulle kunna få sitt uppsving i karriären, och för att dra en gammal klyscha, det är ju faktiskt bra för svensk fotboll. De behöver ju, Allsvenskan behöver lite affischnamn. Och det är ju verkligen John Guidetti. Enda kruxet är väl det här klippet som har börjat florera, där han sitter och sjunger Bayern-sånger, eller vad är det?
Men det har ju varit, alltså Twitter just nu i alla fall, om man liksom, Stockholms Twitter har det varit väldigt mycket hit om att han är egentligen Hammarbyare, han är egentligen Djurgård, han är egentligen AIK.
Alltså Stockholms fotbolls Twitter är ju också det osundaste stället på hela internet, skulle jag vilja
påstå. Folk måste ta ett djupt andetag och försöka rensa tankarna innan man twittrar. Det här är väl motsvarigheten till Arsenal-tröjan som man alltid ser alla spelare som signar för Tottenham och alla andra klubbar i. Jag tycker väl att man ska man får ta det med en otroligt stor nypa salt och vara glad om Guidetti kommer till ens klubb.
Sen tycker jag en viktig aspekt också här som man själv kan känna igen sig. Att sjunga med i en fotbollsramsa betyder inte att du håller på det laget. Tycker jag också är en viktig aspekt. Att det är lätt att nynna med i saker oavsett. Men alltså i det här fallet, ja, det är ju, halva Twitter känner ju tydligen någon som känner Guidetti i olika sammanhang och hört saker i alla fall. Men alltså bara han kom, oavsett vart han hamnar, bara han kommer tillbaka till svensk fotboll. Han har ju inte liksom, eftersom att han gick så tidigt till City så har vi inte fått se honom riktigt på den scenen. Det har varit väldigt spännande att se det. Det enda kruxet här, ja.
Jag skulle bara tänka för att det finns ju ändå ett frågetecken kring hans status. Mm. Men känner väl ändå att, alltså, just ett hopp ner till allsvenskan brukar oftast vara ganska bra för de här spelarna, att de att det faktiskt märks att de har kvaliteter i sig, så att förhoppningsvis för Guidettis del så blir det så för honom här.
Det är ju så att, alltså, han har ju blivit gått från att vara en liksom målspruta som han var yngre dag till bli något sorts mer, jag menar, man ska kalla det Johan Elmander typen, alltså, liksom hårt arbetande anfallare, en sån här nyttig anfallare. Lite nästan så här Jonathan Walters varning över det, i hur han agerar liksom. Kanske var elak rent
för. Nej, jag gillar Jonathan.
Jag tycker väl han är ganska begränsad, men han har sina fördelar. Men problemet här är väl att John Guidetti, som sagt, sitter på lönen, och Alaves primära mål här, det är ju att bli av med lönekostnaden. Det är därför de vill låna ut honom. De vill bara stänka löneposterna, för att de har ju ett lönetak att förhålla sig till, precis som alla andra klubbar i La Liga, för att göra plats för annat och så vidare, och kanske göra plats då möjligtvis för det här nya Joselu-kontraktet man vill signa för att behålla honom. Så att de vill ju sänka lönen här och nu och då låna ut honom på något vis. Så att vi får se om de lyckas med det, men det verkar ju som att Alaves i alla fall har det väldigt tydligt att de vill bli av med John Guidetti i det här januarifönstret.
Dagens Japan, Makoto, det måste finnas en sån när du gör körschema, eller hur?
Ja, det gör jag ju hela tiden också.
Ja, exakt.
Så att, så är det. Världens äldste fotbollsspelare fortsätter karriären, tycker jag ändå värt att nämna. King Kazu, Kazuyoshi Miura, fyller 55 i februari. Har ju spelat, blev ju 54 år gammal och 54 år och 12 dagar gammal så blev han äldst någonsin, när han hoppade in då i J-League, i högsta ligan där, för sitt Yokohama, som han har varit i sedan 2005 för övrigt. Nu dock så har Yokohama åkt ur, och han väljer då att lämna klubben, och det här är det vackra i det hela. Han går på lån. Alltså han går alltså på lån till division 4, eller fjärde divisionsklubben Suzuka Point Getters, där hans bror är tränare, och förlänger sin karriär ytterligare en sväng. Och han gjorde alltså sin första A-lagssäsong 1986 i Santos. Så han är äldre än Paris Saint-Germain som klubb. Och spelar fortfarande. Och det tycker jag är värt att uppmärksamma. Även om det såklart är ett enormt PR-jippo att han liksom är hela det här världens äldsta fotbollsspelare. Han presenterades ju den 11 januari klockan 11:11 för att hylla hans tröj nummer 11. För det har blivit standard att han förlänger sina kontrakt, och de presenteras just vid den tidpunkten. Så King Kazu fortsätter det ta till.
Bra, vi har fått in en hel del frågor också som vi ska försöka svara på några utav i alla fall. Först från Kevin Bader, vår tyske vän. Syle sägs ha tackat nej till Newcastle. Stor chock. Han vill spela i en klubb som han vill spela i en klubb som spelar Champions League och slåss om titlar. Enligt Bild ska Barca vara intresserade av tysken, men försvararen själv sägs helst vilja spela i England. Vilken klubb skulle ni vilja se den 195 cm långa försvararen spela i?
Inte Barcelona, för det hade blivit fullkomligt haveri. Det hade bara gått. Nej, men
alltså, nej, men det är ju, alltså, Chelsea behöver ju mittbackar till sommaren, så är det ju när
Syle är en trebacks.
Ja, jag tänkte precis säga, är det honom man vill ha in då?
Nej, det är kanske inte.
Men han har väl i för sig spelat en del högerback, ja, tänker jag, så att han borde väl kunna spela i en trebackslinje. Det är väl inte så. Det är väl inte så, det är väl inte sån stor skillnad ändå.
Ja, men nej, precis, det borde han ju kunna göra egentligen, men Om man ska spela högerback så kan han väl ersätta Tarik Lamptey, så har vi Dan Byrne och Sile på varsin kant.
Det vore ju faktiskt en sån spelare som Brighton skulle kunna plocka in. De är ganska smarta ändå.
Han vill ju spela Champions League, och då
det
kan bli svårt för Brighton ändå, kan tillse honom. Jag vet faktiskt inte vem som skulle nappa på det, eller nappa på honom.
Tottenham.
Det är samma sak igen där.
Ja, men alltså det är ju ändå en toppklubb. Han får ju sätta sina liksom mål någorlunda rimliga också. Det är inte som att Barcelona slåss och spelar i CL och slåss om titlar just nu.
Nej. Nej, han har ju också tackat nej till Barcelona.
Nej, det har han inte gjort. Ja, just det, försvaren vill helt själv spela i England, ja. Ja, vilka engelska klubbar det är ju Chelsea då som behöver mittback. United. Men nej.
Nej, det kittlar ju lite med ett mittbackspar med Süle och vad heter han?
Vad tänker du på nu?
I Manchester United.
Harry Maguire.
Maguire och Süle bredvid varann. Det är liksom
Ska du peta
varann då? Hodor. Det är ju
bara långa människor bredvid varann.
Jag vill bara ha stora klumpar som står i vägen för andra människor.
Ja, men fatta situationer om man skulle gå till Barcelona där, alltså i spansk fotboll sätts ju mycket mer liksom en mot en situationer och liksom blir mer. Alltså det är för Erik Bailly till exempel funkade väldigt bra i La Liga, för därför kunde han leva väldigt mycket på sin speed och så vidare, som där han gjorde att han kunde vinna de här man-man-duellerna. Mm. När du sitter i ett mer ordnat försvarsspel i England så är det en andra situation du ställs inför. Titta liksom på Sergio Ramos i Madrid, han ställdes inför helt omöjliga situationer konstant. Mm. Det är därför jag inte är övertygad om typ Virgil van Dijk skulle hamna i Spanien, skulle det bli en succé? Det vet jag inte, för det är så otroligt olika sätt att försvara. Syle i Barcelona, jag ser det framför mig vilket fullkomligt haveri det skulle kunna bli när han och Piqué står där, och han skulle väl i och för sig ersätta Piqué då, kanske snarare, men om han står där och liksom ska hantera snabba kontringar från tekniska spanjorer. Nu kanske jag överdriver Syles icke-teknik här, men att jag kan förstå för han vill till England snarare än Spanien i alla fall.
Vi går vidare. Kim Larsson skriver: Arturo Vlahovic in till Arsenal, räcker det för topp 4? Och det är klart att det räcker i sådana fall. Det behöver inte betyda att det blir topp 4, men får de in framförallt Vlahovic till det här laget, det är uppenbart att en striker med målgaranti hade lyft det här.
Jättefint mål igår för Fiorentina också. Alltså jag skulle ju säga att truppen idag teoretiskt sett räcker till topp 4.
Mm. Sen
ja, kanske inte truppen, startelvan.
Ja, startelvan. Ja, startelvan.
Till topp 4. Jag tycker väl inte truppen har ju inte riktigt bredden då på några viktiga positioner.
Problemet är ju att det finns en 6-7 startelver som räcker till topp 4 i Premier League. Exakt. Och att alla kan inte ta sig dit. Men det är klart att chanserna ökar ju med, om de får in en Vlahovic och kanske en Arthur också då. Mm. Utan tvekan.
Efter att ha liksom övertolkat just ordet räcker som har valts i den här frågan, så kan vi konstatera att såklart att de borde kunna ta topp 4 med Vlahovic och Arthur, men det är ju inte en garanti för att ta topp 4.
Jag kan säga så här, jag tycker nog kanske att de har Englands fjärde bästa startelva rent utav. Om de får in Vlahovic också i det här laget. Säg att de får in de här två spelarna i startelvan, då tycker jag att de är mer intressanta än Manchester United till exempel.
På pappret har de ju dock inte en bättre startelva än United. Det är bara att United inte fungerar kollektivt.
Ja, men alltså om vi då räknar in vad de spelarna på pappret har presterat.
Bättre ytterbackar.
Bättre ytterbackar, bättre centrala mittfältare. Bättre innebackar. Bättre målvakt.
Jag är lite med där ändå faktiskt. Men det är väl också baserat på alltså nuvarande säsongen.
Alltså, ja, nej, men det är väl det är ju det man måste, alltså det är ju ingen idé att titta på vad någon har gjort för en eller två säsonger sedan. Det är ju rätt irrelevant. Jimmy Stråle skriver: Salas kontraktsituation, det har varit en hel del snack om senaste veckan. Han gjorde en lång intervju med QX eller heter det så? Nej, GQ heter det.
GQ, ja. Fint uppslag, fina bilder.
Jättefina bilder och en jättefin intervju. Han är ju en vältalig och en sympatisk man, Mohamed Salah. Han adresserade ju kort sin situation och sa ja, jag vill stanna. De vet vad jag vill ha för att stanna. Och Jürgen Klopp svarade på sin presskonferens med så att vi vill också att Salah stannar. Och de ska väl bara gnugga den där förhandlingen några varv till, så tror jag att det kommer bli ett nytt kontrakt för Salah.
Det känns väl så, va? Alltså sen är det så här, man vet ju aldrig. Nu börjar alla de här kontraktdiskussionerna, det har sagt förut, men de brukar ju dyka upp så otroligt tidigt nu för tiden att det blir liksom någon sorts, det var som Kingsley Coman-situationen i Bayern München, där det var världens mycket snack om att de ska ersätta honom hit och dit. Han har ju 1,5 år kvar på det där kontraktet fortfarande.
Det har ju Salah.
Nu har han ju betydligt många fler, för han förlängde, men... Ja.
Och egentligen har man väl pratat om, ska Salah lämna Liverpool, det har man väl pratat om i 2 år nu. Så att det ändå har varit en pågående följetong. Men jag har ju aldrig varit så här säker på att han kommer stanna som han är nu. Och det var väl, det kändes som att det skedde en vändning för en månad eller 2 sedan. Ja. Där det blev väldigt tydligt att han själv vill stanna.
Mm. Nej, men han verkar ju trivas väldigt bra. Inte bara i klubben, men även med sitt liv liksom i staden. Och sådär. Och det var en fin intervju i övrigt. Kan rekommendera att läsa den om ni springer på den på nätet. Det går väl att googla fram. Vi fortsätter. Ledley Kings knä undrar, vad skriker Tottenham efter? Det är ju lätt att gå the low road och ska säga troféer. Men vi ska inte vara såna. Vi är inte Premier League Twitter här. Men det var så öppet mål så jag kunde inte låta bli. De skriker väl efter att rotera lite spelare i den där truppen så att Conte får ett lag som han är helt nöjd med.
Ja, det ska väl vara, det är väl wingbacks, de vill väl skicka några spelare också. Matt Doherty verkar de ju ha gett upp hoppet om. En Ndombele som vi har snackat om tidigare kommer väl också försvinna förhoppningsvis för deras del. Det kan ju bli svårt att bli av med honom på grund av hans lön, så att man vill nog ha lite av varje. En backup till Harry Kane pratas det ju om, det har man ju också pratat om i hur många år som helst, så det är lättare sagt än gjort. Bergwijn verkar väl också försvinna. De har inte gjort många bra värvningar de senaste åren, får man ändå konstatera. Tottenham, de har ju gått bet ganska många gånger, där väl en Ndombele får ta titeln som det värsta köpet sett till vad han kostade, och att han ju inte har bidragit med så himla mycket.
Det är lite upp till bevis för Paratici i det här fönstret ändå, att se vad han kan lösa. Alltså, han gjorde ju ganska mycket i somras, men där har jag haft lite otur också på att Christian Romero har haft skadan han har haft, och har varit många spelare som inte, Emerson har ju ifrågasatts mer än vad jag tycker att han egentligen borde, måste jag säga. Jag tycker att han fått nästan lite oförtjänt mycket, alltså syndabockstämpel över sig, även om han såklart inte varit jättebra och inläggen har lämnat en hel del att önska.
Så. Men han har ju inte någon direkt spetskvalitet. Det är väl det enda jag stör mig på lite grann med honom. Alltså att hans leverans har ju varit bra i vissa matcher, men i andra så är det alldeles, alldeles för dåligt. Och i Conte-system så är ju wingbacksen, de är ju väldigt viktiga ju. Då är det ju viktigt att man har spelare där som faktiskt kan skicka in bollen. Och det har han ju inte kunnat i vissa matcher. Watford-matchen var väl ett sånt tydligt exempel där det var alldeles för dålig kvalitet.
Nu ska jag testa lite här. Elsa Alm skriver, vem blir Blåvitts målvakt? Påminner om det, Disco har inte börjat här än.
Ja, men det pratades ju om han, Genoa målvakten Adrian Semper, som, det var väl till och med vi som skrev om det, om jag inte är helt ute och cyklar här nu också. Men han blir det ju inte, i och med att han plötsligt nu ska spela i Genoa. Han spelade ju igår för Genoa mot Milan, gjorde det jättebra faktiskt, måste sägas, även om det blev en förlust för dem till slut. Kroaten då, Adrian Semper, det känns ju när man såg honom där att det hade ju varit kul för Blåvitt att få in honom.
Oscar Linnér. Herregud. Det hade inte gått.
Det är ju som när jag skickade Harry Kane till Arsenal. Men var det inte Pontus Dahlberg hade pratat om också här, om att han ska dyka upp på radarn, såg väl att han har börjat följa Blåvitt på Instagram igen eller vad det var.
Det kanske det, det, kanske
har
det de är ute efter.
Tidigare?
Jag tydligen har slutat följa dem, oklart varför.
Ja. Jag trodde han skulle på han ska vara på lån till Gillingham eller någonting sånt, tror jag.
Ja, jag ser här att det kom någon nyhet här också nyligen om att det kan vara Gillingham, sa du det?
Ja.
Ja, det kom här faktiskt så sent som bara för några minuter sedan om att vi ska se här. Ja, det är från våra kollegor eller antagonister, beroende på hur man ser det på Expressen, som rapporterar att det inte blir en återkomst i Blåvitt. Att han är detaljer från just, ja, Gillingham.
Ja.
Så ja, vi vet inte vem som står i mål i Blåvitt, så det som kan vi konstatera.
Nej, så är det. Vi ska vi ta en fråga till innan vi knyter ihop för den här veckan. Måste hoppa tillbaka här. Ja, men den här tycker jag är lite spännande ändå. Pontus de Salaref Monson skriver: finns det risk att klubbarna kan hålla igen köp av ekonomiska skäl ifall coronan, alltså nu omikronvarianten, sätter publikstopp igen? Eller är det risk för att coronan triggar januarihandeln för att klubbarna måste bredda?
Det här kommer inte bli något publikstopp.
Det blir inte det, Frida. Är du säker på
det? Nej, det är ju bara Sverige nu som har
Italien.
Restriktioner, känns det som. Ja, men Italien har ju sina covidpass och att det är mandatory.
Tyskland
om man vaccinerad över 50.
Mm. Italien har ett ner på 5000 liksom.
Ja, nej men absolut. Men här i alla fall så har Boris mer att göra med diverse rykten om fester och så vidare. Han har inte riktigt tid att införa begränsade publik, folkmassor och publiker. Så att, nej, det tror jag faktiskt inte på. Här börjar det gå mot, det börjar ljusna här borta. Än så länge. Saker och ting kan ju slå om på bara några dagar. Men just nu finns det ingenting som pekar på att de skulle införa någonting sådant.
Nej, det får vi verkligen hoppas. Det låter ju hoppfullt, så att vi får ta med oss det in till helgen då, att det börjar ljusna i Storbritannien och England, så kanske det gör det här också.
Eller England. I Wales är det ju, där får man inte ha publik.
så att nu, vi var nere på att det bara var Sverige som hade restriktioner till att
Italien,
det var,
Wales.
Det var restriktioner överallt utom just i England.
Ja,
det är bra. Vi jobbar oss neråt.
Ja, det är ju därför inte man får inte ha, alltså när Swansea spelar så där, får inte de ha publik. Det är rätt konstigt i och för sig. Men det är så det är här.
Så är det där.
I England har vi inget covid längre. Det är borta.
Ja, like, och då finns det inte överhuvudtaget, det är väl den engelska inställningen, eller hur, Frida?
Ja, exakt.
Och snart finns inte Boris Johnson heller.
Nej. Det gör han inte. Oj. Eller jag som premiärminister.
Som person kommer han fortsätta finnas.
Ja.
Nu är det fredag, hörni. Vi har börjat tappa alla koncept här. Vi säger trevlig helg. Sillepodden är tillbaks i början på nästa vecka igen. Likaså Premier League-podden. Och på återhörande. Och jag har helt glömt bort hur man avslutar.
Fredag
på med groggen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Get on it.